Har vi börjat spela in?
Vi rullar.
Snyggt.
Hej och välkommen till ett avsnitt av Hårdrock.
För fan.
Ni lyssnar på mig, Corduette, och min kära poddkollega
Joey Bordline. Och dagen till ära, precis som i förra avsnittet, eller förra delen av avsnittet, så lyssnar ni även på Janne Innanfors från Rockklassiker. I dagarna nu aktuell med en egen ny podd som heter Minnesluckan.
Precis, som man har med Nicky Boy från Nicky Boy Homeland och Backyard Babies bland annat.
Ja, och även han har väl pratat för Rockklassiker.
Ja, men det stämmer ju. Det här är då part 2 av Iron Maiden.
Yes, och för fan. Okay. Jag antar att det var det som du var ute efter.
Ja.
Vi kör på den. Folk fattar ändå konceptet. Så. Ja, vi hade sagt att det nog inte blir en part 1 och part 2, men så visade jag att det blev det i alla fall.
Ja, det här korta frågorna som vi skulle ställa blev ju inte så kort, så att säga.
Nej, bland annat det. Och så visade det sig att det fanns väl en del att säga om Maiden-plattorna. De är ju grymma nästan från start till slut.
Ja, verkligen.
Många av dem i alla fall.
Gud ja. Och även de som är lite sämre eller svagare mot de andra plattorna finns ju en hel del att säga om.
Absolut, det gör det. Så vi fortsätter väl med den andra halvan av diskografin. Var är det vi bryter ifrån? Är det Fear of the Dark som blir...
Precis, ja. Fear of the Dark är därifrån vi kör och hela vägen då fram till sista plattan som är
Senjutsu.
Precis. Så att ja, det finns väl inte så mycket mer att orda om, utan ja, en part 2 och det blir då absolut sista, ja för nu, jubileumsavsnittet, det vill säga.
Ja.
Så njut av Iron Maiden part 2 med ja, gästen Janne Innanfors.
Men bättre ska det bli, för det blir då Fear of the Dark 1992. Och Janne, du föddes ju då.
Nej,
det är du inte alls.
Men det var då jag introducerades för,
så var det.
För mig. Den...
Han föddes ju vid Powerslave.
Ja, ah, så var det, exakt. Absolut. Men det var då du introducerades.
I wish jag var född 92.
Så du kan väl ta, liksom, liksom, du har ju en väldigt, väldigt då personlig koppling om det första plattan som du upptäckte Maiden vid.
Ja, och det vet ju alla som liksom gillar musik, att när det blir personliga grejer så blir det alltid lite högre i betygssättning.
Absolut.
Så att säga. Man blir nostalgisk automatiskt.
Så är det.
Vilket är helt rätt.
Ja, gud ja.
Jag gillar den här plattan. Jag vet att många inte är så jäkla förtjusta i den, som definitivt inte som jag är då. Bland annat Weekend Warrior, som ju handlar om fotbollshuliganer, gillar jag. Men det är också för att jag gillar fotboll kanske, vad vet jag.
Man kan ju undra. Man undrar ju.
Och liksom ja, öppningsspåret, Be Quick or Be Dead, klockrena, Freight Shoot Strangers, Fear of the Dog säger sig själv,
absolut,
det är kommersiell lycka liksom, men och jävligt mäktig alltid live.
Ja, ja. Gud,
alltså
ja.
Vi var ju på O'Larry's Rockfest i Västerås.
Stämmer.
Vilket är ett substitut för tidigare Västerås Rockfest.
Yep.
Där det är mellan två band då spelas Fear of the Dark ur högtalarna, och publiken som står och väntar på att nästa band ska gå på, det är inte så att det är den låt som öppnar för dem, utan det är bara en låt som går bara så casual mitt i någonstans, och publiken sjunger med högre till den än vad de hade gjort med till något band som hade spelat tidigare.
Exakt.
Och då är det bara studioversion ur högtalare.
Yep.
Någon hade ju bara kunnat gå dit med Spotify och spela den.
På repeat! Nej, det är starkt. Alltså. Har man någon gång varit på ett Maiden-gig så vet man när den låten kommer och folk sjunger i en arena med 62 000. Säger vi. Alltså, det är helt sinnes att gå så där.
Det är bara ett räkneexempel.
Ja.
Nej, men så att,
det räcker med första hi-haten där för att man ska höra.
Ja, tack!
Och just att jag blev introducerad höjer betyget. Yeah. Däremot finns det låtar som jag kanske inte tycker passar in där. Here to Eternity bland annat.
Va?
Och även Chains of Misery.
Va?
Nej, inga höjdare. Så blir det nya.
Av alla låtar som man liksom... Ja, okej. Okay.
Och det vet jag är två av dina personliga favoriter.
Ja! Älskar de låtarna. Alltså Here to Eternity är ju så jävla fet med de hockeykörerna. Alltså. Jag önskar att de körde den mer live. Om de ens har kört den live någon gång. Snyggare omslag än No Pray for the Dying. Kanske inte det snyggaste omslaget, men helt klart mer i linje. Om man hade tagit till plattan och plockat bort Fear is the Key, Wasting Love och The Operation, eller hur man
The Apprentice tror jag
att
det
är.
Eller?
Jag
har, fel? Har jag fel?
Jag tror att den heter Apparitation.
Apparitation?
Apparitation?
Apparition?
Apparition, apparition, absolut.
Jag har ingen aning vad ordet betyder.
Inte men det är jag heller.
Åt det hållet.
Ja. The apparition, precis.
Ja, vad det nu betyder vet jag. Inte skickat mail så jag vet vad det betyder. Så hade det varit 10 poäng om man plockade bort dem.
Och The Apprentice är inte en Maiden-låt, utan det var den gamla tv-serien där man kunde bli Trumps assistent. Typ. Så det är inte det som åsyftas.
Ja, nej. Så hade man plockat bort dem som jag nyss liksom nämnde där, eller typ så här, faktiskt filat på Wasting Love, för det hade kunnat varit en bra ballad fram till refrängen, så hade det varit en 10-poängare. Men, och alla favoritspår är de som jag inte liksom har nämnt. 8 av 10 av mig.
Jag skulle säga att mitt huvudsakliga problem med skivan är något som ni bägge två varit inne på, utan att liksom uttrycka specifikt så. Återigen, jag tycker att det här är påverkan av amerikaniserad marknad. Det här är första skivan där man släpper 12 låtar. Och det är frågan om att CD:n har intågat på marknaden nu, och det är inte längre vinylen som kanske är mainsläppet så. Och skillnaden mellan de två formaten, för den som är nördig, så är att vinylen i regel hade plats för 45 minuters musik på en 12-tummare, medan CD:n kunde rymma mellan 75 och 80 minuter så. Och om det nu fanns möjlighet att ha mer material på format man släpper skivan på, så blev det också ett direkt resultat på typ nästan alla hårdrocksmetalband att man skulle ha fler låtar helt enkelt i plattan.
Exakt.
Och då gick man ju från Maidens tidigare koncept på 8 låtar till 12.
Yes.
Och det som ni bägge två är inne på, att ni har låtar som ni vill plocka bort eller hade liksom så här sett utan, är något av en nackdel för mig så. Även om jag tycker att det finns många starka spår, och framförallt som Janne nämnde, Be Quick or Be Dead är ju ett av absolut tyngsta och hårdaste och mest liksom typ energiska släpp som bandet har gjort så.
Verkligen.
Personlig favorit för ut och köra bil snabbt. Och sen just Afraid to Shoot Strangers är en av mina absoluta favoritlåtar någonsin, och det har jag nämnt tidigare i podden att jag hörde den en gång spelas på radio, och när jag bytte till kanalen så var det just riffet där, det main riffet som kommer in runt ish 2:40 låten.
Kan det vara rockklassiker?
Jag vill inte säga det, men jag tror att det var Bandit. Och jag bytte till kanalen när det var just det riffet, och där är det ingen sång än.
Nej, precis.
Jag kände, det här är Maiden. Jag har ingen aning vilken låt det är, men det är Maiden. Och mycket riktigt, när sången kom in så var det Maiden.
Verkligen.
Och det är den så tydligt utpräglade Maiden-identiteten hur man gör riff och liksom hur bas och trummor kombineras till gitarrerna.
Definitivt. Och det är så tydligt exempel där, Like for After Dark, att så här, folk sjunger så jävla starkt till liksom en gitarrmelodislinga. Liksom. Det är liksom inte ens en sångrefräng, utan folk sjunger liksom redan där. Liksom. Ja, det är magiskt.
Ja, jag skulle säga 7.
Okej.
Okay. Som sagt, det finns spår jag vill hiva.
Ja, men okej. Okay. Då är vi ändå där omkring liksom nära varandra då. Och det är väl först nu vi kommer.
Nu jävlar.
Nu kommer det skilja sig åt. För nu går det ett tag. Nu går det 3 år istället, va?
Jajamensan. Och det är väl av naturliga skäl. Så att säga, Bruce Dickinson väljer att lämna bandet 1993 då.
Yes, box.
Och detta framförallt på grund av kreativa skillnader mellan honom
meningsskiljaktigheter.
Det var ordet jag letade efter. Det blev för långt. Kreativa meningsskiljaktigheter mellan just Bruce Dickinson och Steve Harris, då, bandledare.
Yep.
Bruce Dickinson ville ju till exempel göra akustiskt material eller ballader och sådana där saker, och det tyckte ju Steve Harris var lite bögigt. Så då blev det att de gick skilda vägar då, helt enkelt. Då.
Ja.
Avslutade, de gjorde ju faktiskt en typ breakup tour 93.
Ja, just det, där Bruce
avlivas på scen av en magiker, va?
Ja. Han blir guillotin, va?
Han har väl också gått ut och sagt att han sjöng lite sämre bara för att visa att det inte är så jävla härlig harmoni i bandet. Just det. Han, på jävelskap sjöng han sämre. Enligt honom, enligt Steve Harris, sjöng han ju sämre för att han var sämre.
Men... det beror på vem man frågar, helt enkelt. Då. Det är fritt för tolkning. Mm. Men Bruce Dickinson gick därifrån till solokarriär då, och gjorde ju då Tears of the Dragon akustisk ballad.
Ja, fint. Svinbra.
Absolut. Till Steve Harris stora förtret då. Och det hade ju kunnat varit Maiden låt till exempel om han bara fick utrymmet för det.
Exakt.
Istället så går nu Maiden det andra hållet.
Yep.
De försöker inte hitta en ersättare som är lik Bruce Dickinson i sång, utan man går mörkare. Och man gör det både alltså sångmässigt, men också musiken blir mörkare. Så det är väl kanske lite en, återigen, tydligt påverkad av amerikaniserad marknad. Att det som trendade inom metal för den tiden var ju band i stil med typ Pantera, Metallica. Och du hade ju också grungen som var stor.
Precis.
Så att du har det mörka, lite gråare så. Och det är också det man får nu i form av Blaze Bailey på sång och plattan The X Factor.
Yep.
Inledande Sign of the Cross.
Jag gillar den.
Jag tycker den är svinbra.
Ja.
Men det går mörkt och det blir släpigt.
Ja, men alltså kolla.
Nej.
Sluta här. Fan, jag tappar vad jag skulle säga också. Kör du på?
Ja, alltså
Du håller inte med?
Nej. Det är en så jävla skillnad liksom, mot vad jag gillar med. Och jag har verkligen försökt gång på gång ta mig in i den här jävla plattan och i Blaze Baileys sång. Och det sitter nog väldigt mycket att jag har väldigt svårt för hans typ av röst. Som sångare tycker jag det känns som att det är så halva sin kraft, som att han ska vara bakfull konstans.
Goals?
Ja, lite grann. Och sen så, ja, alltså det man liksom har, visst det är tyngre, men jag tycker man har tappat liksom de här, det är svagare låtar liksom som hade kunnat lyft kanske med en mer high pitch sångare som Bruce Dickinson. Och om jag ska lyfta liksom några liksom, alltså ja, dels här, Judgment, vad heter den? Judgment
Day?
Ja, sure. Precis, det heter den.
Nej, Judgment of Heaven.
Så
jag tänkte ju en film. Ja. Judgment of Heaven heter låten.
Precis. Mm. Är inte den lite Fear from eller From Eternity part 2?
Fast bättre menar du?
Fast, ja! Men om jag ska lyfta några låtar som jag tycker är bra så såklart. Man on the Edge, helt fantastisk låt.
Och det på filmen Falling Down.
Ja, och det jag tycker att Blaze faktiskt kommer till sin rätt. Där tycker jag han passar jävligt bra. Lord of the Flies tycker jag är bra och The Aftermath. Men sen är det inte så mycket mer som jag kan hänga i granen.
Du har rätt i att det är några av de starkare spåren. Men jag tycker att det mesta där kan man hänga i granen.
Oh, okay.
Jag tycker att det är mer av de här snygga melodierna som Maiden får fram på tidigare släpp. Alltså med Fear of the Dark Wave, Afraid to Shoot Strangers så. Plus att jag tycker att Blaze Baileys röst passar väldigt bra till de låtar som är skrivna med honom som sångare. Så att det är ett Maiden som gör något annat av sitt sound. Samtidigt som den behåller många av de traditionella liksom, trademarksen som Maiden har. Och jag tycker att det framförallt bör det bör berömmas att de gjorde ett väldigt djärvt drag
det,
att inte
absolut.
Försöka efterapa det Bruce Dickinson var.
Nej men det kan jag ändå respektera.
Jag tyckte att så här, när man tog in Bruce Dickinson efter Diano, så valde man ändå att göra typ det som Diano hade innan, fast lite bättre. Att det känns som att det var ambitionen från deras sida.
Jo.
Mer av samma sak, men om vi kan få mer teknik över hela. Medan i det här fallet så tänkte man, skit i teknik, vad kan vi göra för någonting annat av vårt sound? Hur kan vi göra ett Maiden utan Bruce?
Och det kunde
och tänkte man utan boxen.
Ja. Jo, men man kunde ju uppenbarligen det, men jag vet inte. Janne, vad känner du?
Ja, jag först och främst tycker jag att albumtiteln är fruktansvärd. Alltså, nej. Fett bort med det. Men det är inte det man sätter betyget på kanske. Jag tycker däremot att det är ett halvt album. Jag tror ni bägge två har varit lite inne på det. Alltså de första 20 minuterna på den här plattan tycker jag, alltså det ger mig gåshud. Vill du säga
Sign of the Cross plus låten efter då?
Ja. Nej, inte riktigt. Men säg 25-30 minuter då. Men halva plattan ungefär känns, då hade det blivit betyg på 9-10. Däremot så är det ju hela albumen vi sätter betyg på här. Och då går det genast ner för den andra delen av plattan. Alltså där vet jag inte riktigt vad som hände. Så att jag får nog sätta något medelbetyg här på runt en sexa då.
Okej.
Och här mitt emot?
Två.
Alltså what? Alltså
nej, det har jag inte alls sagt. Tre har jag sagt.
Tre.
Okay.
Ja, det är bättre än No Prayer alltså i din bok.
Ja, det är det.
Det är det viktigaste.
Ja, det är det.
Att alla är överens om att den är bättre än No Prayer.
Ja, men det är
den. Så liksom, den är bättre än sämsta plattan med Bruce på sång.
Ja, det är den.
Bra, då är det etablerat. Jag säger att plattan är 9 av 10.
Ja.
Jag tycker att dels så, som sagt, jävligt drag. Jag tycker att det finns många jävligt snygga gitarrer på plattan.
Det gör det.
Jag tycker att omslaget är väldigt snyggt. Och jag gillar att du återigen försöker göra något nytt av Maiden när du försöker göra något nytt av Eddie på det sättet. Så. Men titeln på plattan är svag. Och den blir inte ett dugg starkare av att vi sen fått serien The X Factor.
Nej.
Som inte alls har
men
någonting
med
det.
Men här var de före, så att det kan man inte riktigt ta i beaktande.
Nej.
Så, men,
nej.
Ja.
Men det är väl kanske främst det som kidsen idag förknippar med den titeln. Så.
Ja.
Och jag tycker att det här är den bättre av de två Blaze-plattorna.
Okej.
Okay. Jag tycker det är en platta som får oförskämt lite cred ändå för Blaze. Ja. Mm.
Den är slightly top-heavy, så att första halvan, första sex spåren, är den starkare delen, ja. Men jag tycker inte B-sidan är hemsk heller.
Nej, okej.
Okay. All right. Hade han haft sex låtar bara så hade det varit nya där.
Han kanske fått det fyra mig då.
Med tanke på längden på Sign of the Cross så hade det ju funkat på... De hade säkert landat på 45 minuter om de bara hade haft sex första.
Ja.
Men då är det nästa Blaze-platta.
Ja, absolut. Och nu måste ju till och med jag gå ner i betyg.
Ja, bra.
För även fast jag gillar Blaze Bayley som sångare så är det här ett ganska svagt släpp.
Ja, det är det.
Det är 3 år från förra plattan och vi kan ju börja med att se på omslaget att först och främst har Maiden justerat sin logotyp för första gången i bandets historia.
Yep.
Eller sen debuten så.
Mm.
Och man har då kortat av bokstäverna. Man har alltså beskurit R och N i bägge orden då. Mm. Så att loggan blir mer fyrkantig och inte lika spetsig. Och det tycker jag på något sätt ändå blir talande för bandet, att man har liksom tagit bort lite edge och blivit mer fyrkantiga på flera olika sätt.
Mm.
Det öppnar rätt starkt med Future Reel.
Det gör det.
2.58, så en väldigt kort med den låt så.
Absolut.
Även om man på omslaget försökte skriva att den är 3 minuter, just för att det lät för lite med 2.58. Men det är sanningen. Starkt spår. Snabbt spår.
Absolut.
Intensivt.
Absolut.
Själva motsatsen till Sign of the Cross som öppningsspår.
Yes.
Sen blir ju problemet. Redan så spår nummer 2 kommer den sämsta låt med den någonsin har släppt.
Yep.
The Angel and the Gambler.
Den är ju minst 5 minuter för lång.
Ja! Alltså, på riktigt. Hela den här jävla grejen när...
Don't
liksom,
you think I could save you?
Om och om och om igen. Utan någon melodiskillnad. Alltså, på riktigt kunde man inte skrivit en till textrad som följde upp liksom den. Nej, man matar på. Vad fan?
För det är nog insatte så jag nu överdriver inte, utan det är ungefär 5 minuter av låten som upprepar samma mening och samma parti om och om igen.
Ja.
Och det är inte så att låten i övrigt, förutom det partiet, är särskilt bra heller.
Nej, nej. Alltså jag kommer ihåg första gången jag hörde den och du spelade den för mig, för den här plattan gick upp mig förbi då.
Ja, jag introducerade dig för liksom the key ingredients.
Ja,
så.
Exakt.
Så det här är bra. Och så, vid The Clansman och Future Reel. Så.
Mm.
Och sen, men, du måste veta om det här.
Och det var verkligen så här. Säg till när du tror att det här partiet kommer ta slut.
Mm.
Och jag sitter nu. Och så fortsätter det typ 5 minuter till. Vad i helvete.
Ja, låten är väl typ 9.55 och det är minst 5 minuter för mycket.
Ja.
Och även så hade inte låten varit bra, utan han hade fortfarande varit svag.
Mm. Ja. Och det är liksom samma sak i Don't Look to the Eyes of a Stranger. Det är också jävligt mycket upprepningar.
Ja, den här plattan begår ju den missen ganska många gånger, att det blir för repetitivt så.
Mm.
Även i låtar som i övrigt är bra så. För jag tycker att plattan har bra spår. Utöver nämnda Future Reel, den episka The Clansman, som är, alltså det är en 11 poängare, tycker jag att det är så spår.
Mm.
Och sen så tycker jag att det finns charm i Don't Look to the Eyes of Stranger och Lightning Strikes Twice. Och framförallt de lugnare partierna där passar Blaze Baileys röst väldigt mycket. Den atmosfär som är mörk och tilltalande.
Ja.
Den är stor.
Det är det. Jag gillar
även
också
när det är lite toner.
Ja, jag gillar också The Educated Fool. Tycker jag finns bra melodi i refrängmässigt där. Och en grej som skiljer oss där är att jag tycker att förra omslaget är kast. Jag håller med dig om Iron Maiden-loggan, men jag tycker det här omslaget är rätt ballt.
Va?
Ja.
Det är det sämsta Maiden-omslaget. Alltså,
det är inte det starkaste.
Kanske sämre än Dance of Death.
Ja.
Antagligen.
Ja, jag vet inte riktigt.
Du får gilla den. Men jag tycker att omslaget är ungefär lika bra som låten Daniel and the Gambler.
Ja, nej, omslaget tycker jag ändå är nice. Men
vill du berätta på vad som sker på omslaget? För den som inte har sett skivan.
Ja, alltså
vad säger du att det är?
Det är någon typ av, jag skulle tolka det som någon typ av demon som är i helvetet.
Hon har skiftat form och utseende igen.
Yes. Mm. Och så har vi någon unge som sitter med någon så här virtual reality
VR-glasögon
och hörlurar.
Och kollar på en fotbollsmatch, va?
Det ser ut som så. Och sen så är det då Eddie som sträcker sig in och försöker ta honom. Men jag tycker det är färgmässigt, jag tycker det är ball.
både titeln och den här plattan har ju mycket med fotbolls-VM 98 att göra. Det är liksom, det är genomstruket. Sen släppte man ju faktiskt dataspelet Ed Hunter The Game. Så jag vet inte om det är därför att musiken skadades lite där. Precis.
Ja. Och så försökte man också pitcha det, eller typ så hypa det med turnén Ed Hunter. Mm.
Exakt. Men,
det gick sådär va?
Ja. Mm. jag tycker faktiskt inte heller den här... Det är lite synd att man inte kunde plocka ut The Clansman, sätta in den i mitten av förra plattan vi snackade om och sen så var klar där, för då hade det varit en tia.
Yep.
Det är bara The Clansman som jag gillar av alla de här låtarna på den här plattan och betyg på den här då. Just den här 5 minuter med Angel of the Gambler, alltså jag är så trött på det. Det blir en 4 på den här plattan.
Ja, jag satte ju 3 på plattan innan. Och en grej att lyfta där också. Sista titeln, alltså sista låten. Kommer Stars
Amigo.
Ja, vad i helvete.
Vad det betyder?
Nej, det vet jag vad det betyder. Men det är ett jävligt udda låtnamn om man säger så.
Och framförallt från ett band som aldrig någonsin sjungit på spanska innan.
Ja, precis. Sjunger han ens Kommer Stars Amigo?
Ja, det gör
han. Okej, det är bra i alla fall. Det här är 2.
Visst fan gör han det? Jag vill se att han sjunger det.
Jag tror inte han gör det.
Nu var det länge sedan jag lyssnade på plattan.
Tror inte han lyssnar på spanska?
Jag tror att det är första raden, första versen. Att det kommer stå Amigo.
Okej. Ja, det är 2.
Jag vill inte ge mig så lågt. Någonstans mellan 5,5 till 6. För som sagt, Clansman bland de bästa.
Den lyfter ju plattan.
Och det finns andra spår på plattan som är lite starka också. Men som sagt, Angel and the Gambler är också sämsta låten vi gjort.
Ja, gud ja.
Men det blir bättre.
Det blir jävligt mycket bättre.
Det är
bättre.
Vi alla rörande överens om. För eftersom att Maiden går ju, ja, sådär.
Ja, det gör ju det. Och man kan ju undra varför.
De säljer väl som glass på vintern ungefär.
Och på extra pris.
Ja,
för de går ju faktiskt från att tidigare så här med Bruce, då, när man spelat i Sverige så har man bokat arenor som Skandinavium, Hovet, Globen. Och för den som har koll då, Hovet som är minst av dem tar ish 8000, något sånt. Och Globen som är största av dem tar 13 850. Så precis. Det här är alltså biljettmängden man siktar mellan då. Jag tror att Skandinavium var 12 000 kanske.
Ja.
Så går man till att spela på Kåren i Göteborg, som tar in, vadå, 700?
Ja, exakt. Något sånt där.
Det är alltså en officiell spelning med offentlig biljettförsäljning.
Mm.
Det är inte liksom för närmast inbjudna eller liksom så här ett hemligt gig, utan det är, man bokar en lokal för 700 pers.
Och det är ju jävligt stor red flag.
Bara för att försäkra sig om att det ställer slut.
Mm. Det är illa.
Ja.
Och då kommer ju räddningen.
I form av Bruce Dickinsons återkomst. Yes. Och med sig har han också gitarristen.
Adrian Smith, va?
Exakt, precis. Så Maiden får 3 gitarrister.
Vilket blir jävligt bra.
Ja, alltså jag kan onödigt kan tyckas, men också samtidigt trevligt så. Jag menar, det är ingen som har något emot Adrian Smith. Så. Så vet fan om det behövs 3 gitarrister alla gånger. Antagligen inte.
Nej.
Men det är ju ett släpp nu som följer som är vansinnigt bra. Det är Brave New World från 2000.
Kanske världens, eller jag ska inte säga kanske, världens bästa återföreningsplatta.
Ja, det vill jag säga att det är.
Ja, jag säger inte emot just nu. Kommer
nej, precis. Och du pratade ju om att Fear of the Dark var ju den plattan som du liksom upptäckte Maiden med. Och du och jag är ju Brave New World.
Ja, vi är födda ett decennium ungefär senare.
Precis.
Och då är det här som är liksom the new shit.
Ja.
Och framförallt spelningen Rock in Rio.
Oh ja.
Som platta släppt 2002 vill jag säga, inspelat 2001.
Stämmer.
Och även på SVT sen 2004 under Hårdrocksnatt.
Yes. Bättre mycket tider förut.
Viktig kulturell händelse.
Alltså det är en sån jävla, jävla bra platta. Så, ja, det kanske är för att man, du vet, växte upp med den. Men det finns inte ett dåligt spår. På riktigt, det finns inte ett dåligt spår på den plattan. Och det har ju också här, likt typ Number of the Beast, några av liksom Maidens absolut bästa låtar. Det är som en liksom best of liksom Wicker Man, Ghost of the Navigator, Brave New World, Blood Brothers. Det är liksom, kom igen. Det är liksom så hittar alltså.
Ja, och jag älskar även spåren som inte hits. Som sagt, alltså de två avslutande nu ska jag se The Thin Line Between Love and Hate och
Out of the Silent Planets.
Exakt. Jag tycker att de två spåren är så jävla bra.
Ja.
Och hur mycket man gör av de melodierna och använder sig av typ dubbla refränger, att det är inte så att det är dubbellängd på refräng, utan att den är liksom i två olika delar så, och bägge delarna är lika bra, och bägge de två låtarna, jag tror att den ena är typ 6 minuter, den andra är 7 eller 8 minuter, och det känns som för min del att de är över på 4 typ.
Ja, absolut. Det är, jag kan lyssna om
på det här. Så catchigt liksom från start
och
mål.
Och bra produktion, det är bra trycken här i trummen och alltihop liksom.
Och The Wicker Man är ju en av de absolut bästa öppningslåtarna 100%, som de har gjort.
Både på platta och live. För mig är det en solklar 10 av 10.
Det är 10 för mig med.
Wow, ja.
du är inte lika.
Jag är inte på en 10, men jag älskar att man fick tillbaka Bruce Dickinson. Mm. Det är ändå Iron Maiden för mig, helt klart.
Gud, ja.
Sen gillade jag att man satsade på 3 gitarrister och även fortsatte. Jag tyckte det passade.
Jag tycker på allt.
Så jag håller med, det är en grymt bra platta. Wicked Man, som ni säger, grym öppningslåt. Alla andra är också bra. Jag ger den en 9. Jag tror att 10 är för att just ni växte upp till den här.
Ja, okej. Ja.
Men du som ändå ger en 9, det är inte kritik så, utan bara ren nyfikenhet. Är det något särskilt spår som du tycker mindre bra om? Eller vad är mindre bra på plattan?
Alltså jag jämför snarare med tidigare 10 år.
Okay.
Som jag har gett nu under. Och då anser jag att det helt enkelt fanns, ska vi kalla det för mäktigare låtar på de plattorna än vad den här kanske har. Alltså låtarna ni har nämnt är ju bra, men är de 10 år?
Ja.
Ja.
Nej, jag håller inte med, jag är 9.
Okej. Okay. Wicker Man, Blood Brothers och 2 avslutande spåren tycker jag alla 4 är 10. Våra övriga spår tycker jag är någonstans mellan 8-9.
Ja, definitivt.
I min bok.
Ja. Och då går det 3 år tills nästa platta.
Dance of Death, ja. Nämnt i förbifarten som ett av de fulare albumomslagen.
Ja, men vad hände där?
Och det är väl också typ så här the public opinion att det gick helt åt helvete med grafiken.
Ja, men alltså det är på riktigt det här. Någon i bandet bara, fan, behöver vi ha en snubbe som gör omslagen åt oss?
Tror inte,
alltså,
jag har
program på datorn liksom. Jag tror att jag kan göra det här bra. Nej! Och det värsta med det är att det är ju någon riktig snubbe som har gjort det här jävla omslaget.
Du menar till skillnad från att det är någon snubbe på låtsas?
Ja, någon som i alla fall har fått betalt.
Det var liksom ingen som bad en demoversion av AI att designa.
AI Paint fanns inte här.
Nej. Nej, men någon design en Maiden cover.
Exakt, ja, men någon som faktiskt sysslar med att göra omslag.
Och det kan ju dra åt helvete, för den personen saknar helt och hållet smak.
Ja, vad fan hände där liksom?
Av någon märklig anledning. Jag fattar inte hur det här okades överhuvudtaget.
Nej.
Alltså, Metallica gjorde ett bättre konstnärligt drag när de valde artist till Load.
Ja, 100%.
Alltså jag står för alla dagar i veckan. Load har ett snyggare omslag än Dance of Death.
100%.
Det är dåligt tecknat.
Det är det.
Det är högst oklart vad som pågår på omslaget. Mm. För Eddie där är väl en Grim Reaper, vad heter det, Liman va?
Ja, jajamän.
Och står omgiven av typ både nakna liksom, typ vuxna, men också typ ish barn tror jag. Mm. Och de har masker på sig.
Ja.
Så att det är högst oklart.
Det är en hund där i någonstans. Det är liksom väldigt oklart vad som sker här.
Alltså jag tänker att ser man nakna vuxna med masker och det är flera av dem, då tänker man att det här är någon form av rika människors orger.
Mm,
men sen så är det också just barn med.
Ja, och det känns ju lite sådär.
Och vad har det här med dödsdansen att göra?
Ja, det är också en jävligt bra fråga.
Vad nu dödsdansen är.
Inte en fest jag skulle vilja vara på, kan jag säga. Men jag vet att du gillar den här plattan.
Ja. Mm. Även om jag hatar omslaget så tycker jag att plattan är grym. Jag håller den här säkert mycket högre än vad många andra gör. Jag tycker att det finns extremt många starka spår så. Man försöker göra samma sak som Brave New World, men lyckas inte på alla punkter. Det mest påtagliga är väl att Wildest Dream som öppnar är också en ish 4-minuters låt, som också är första singel för skivan, i likhet med hur The Wicked Man är. Men man har inte tillräckligt stark refräng för det.
Nej.
Däremot lyckas man med att få till just ett sånt släpp i form av Rainmaker,
det är
som jag tycker är vansinnigt bra.
Oh, ja.
Sjukt nog för att den är singel från skivan, jag tror att den är andra singel, men den är ändå extremt underskattad.
Ja.
Den spelas typ inte.
Nej.
Det är aldrig typ så att man hör någon annan spela den eller liksom så slår på den, och jag tror inte den är med på någon greatest hits eller best of. Så.
Nej.
Jag tror inte den har dykt upp i setlisten överhuvudtaget efter Dance of Death-turnén.
Vilket är jävligt märkligt, för den är jättestark.
Den är så stark, och den refrängen är riktigt stor. Och
oh ja.
Jag tycker det är en av Maidens absolut bästa låtar. Mm. Sen så vet jag att typ avslutande spåren, som jag tror är Journeyman och Age of Innocence, mm, har fått en del skit också, och det är två av mina absolut favoriter också.
All right.
Det är är Journeyman som är typ ish akustisk.
Ja.
Och lite så här storytelling ur ett, vad heter det, nästan bard-perspektiv på, yep, något sätt. Jag tycker de två spåren är svinbra, och de för min del i min bok är lika starka som de två sista spåren på Maidens Brave New World.
Oj.
Och är det som så att man inte gillade vad de gjorde på plattan innan, då kommer man inte gilla det här heller.
Nej.
Men jag tycker att de är svinstarka, och även så No More Lies är en typ 9-poängare. Den lånar lite väl mycket från Clansman.
Mm.
Men
det är fler låtar som gör efter det här också.
Ja, mm, det är det. Men i min bok, det här är 9 av 10.
Okej, okay, Janne?
Mm-hmm. Man fick väl inspiration här med tanke på det du pratade om tidigare, Dance of Death, från slutscenen i Det sjunde inseglet. Det var väl lite det man var med där på Ingmar Bergmans film, liksom, att man har fått Dance of Death ifrån.
Ja.
Jag håller med om att den har en hel del bra låtar. Journeyman, mm, gillar jag bland annat. Och Wildest Dreams som ni pratade om, No More Lies, Rainmaker. Men sen blir den lite tunn, tycker jag.
Mm.
Och skulle nog säga att förra plattan är snäppet bättre enligt mig, så den här får en 8. Det är fortfarande en 8. Ja. Det är ju inget dåligt att säga att det här, utan men 8 skulle jag säga den får.
Ja, men jag har länge försökt ta mig in i den här, och den har gått mig förbi. Men jag lyssnade på den idag när vi spelade in det här avsnittet, och då var det några låtar som jag kände, fan, det här har jag inte tyckt var bra förut, men nu tycker jag det. Låtar som jag tycker är bra på den plattan är Wildest Dream, Rainmaker framförallt, Dance of Death och Gates of Tomorrow. Annars tycker jag inte att det är så mycket mer att hänga i granen.
Nej.
Men den får en 6.
Jag kan leva med det.
Mm.
Vi ger oss vidare till A Matter of Life and Death. Det är alltså 3 år till nästa Maiden-platta då.
Yes,
det här är alltså det nya Maiden-tempot. Längre och längre mellan plattorna.
Ja.
Men också för att man börjar med de här lite nostalgiturnéerna,
yes,
som kommer mellan turnéerna för nya plattor då. Och man, mm, har ju 2005 gett sig ut på den första turnén då, där man besöker enbart de 4 första studioplattorna med Maiden.
Just det.
Så man gör då, ja, de här typ väldigt begränsade liksom så här avvalen i sin setlist så, för att röra om lite grann. Men i vilket fall då, Matter of Life and Death, det är konceptalbum,
mm,
för andra gången. Den här gången ett bättre koncept.
Ja.
Saker som handlar om liv och död helt,
ja,
enkelt.
Det är lite lättare att förstå det.
Ja, än det där med sjunde sonen. För att jag tror att fler har liksom en bild och uppfattning och någon form av relaterbar känsla till liv och död,
ja,
än sjunde sonen och den sjunde son.
Ja.
Så rätt val från Maiden.
Mm.
Alla låtar handlar om Mördas krig.
Ja.
Och så även temat för omslaget. Och omslaget tycker jag är riktigt snyggt.
Det tycker jag också.
Vi får många episka låtar.
Verkligen.
Huvudsak längre låtar.
Absolut.
Och när Maiden ger sig ut på turné för den här plattan, då spelar man hela plattan in.
Det gillas.
Och från spår 1 till och med 10.
Yes.
De blir alltså låt 1-10 i setlistan.
Mm. Svinbra.
Vad vill ni säga om skivan?
Ja, den här är ju helt klart bättre än plattan innan, tycker jag. Snyggare omslag. Jag tycker det är en jävligt tung platta. Alltså framförallt i låtar som typ The Legacy och The Longest Day, så är det liksom, det är bra riff och det är liksom tyngre. Framförallt i trummorna, det tycker jag är bra prodd. Det liksom, den är kanske inte rakt igenom som Brave New World, att alla låtar är bra, men jag tycker att den är mer i linje refrängmässigt med Brave New World, vilket gjorde att jag som yngre trodde att den här kom direkt efter Brave och att Dance of Death kom efter, för jag förstod liksom inte riktigt kontrasten där. Och jag älskar låtar som The Legacy, The Longest Day, The Pilgrim, Different World och Lord of Light. För mig är det här en 7.
Jag är också med dig där lite. Alltså det här känns som en platta som släpptes där man verkligen förstod liksom konceptet.
Mm.
Jag den här tycker jag är en av de mörkare plattorna de har släppt. Och jag gillar det faktiskt. Det är väl ingen låt så där som jag egentligen, bam, den här sticker ut extremt mycket. Men du har en jäkligt hög mellannivå, om man, mm, säger så, på alla
lägsta nivå typ. Mm.
Tack, det var det ordet jag hade efter. Så att jag håller med och ger den här en 8.
Okej.
Okay. Ja, jag har faktiskt en 8 på den också.
Ja, men då ändrar jag från en 7 till en 8. Det är helt,
det är ingen som vill stå själv i betyg.
Nej, verkligen inte.
Posers.
Sen går det 4 år.
Ja, till Final Frontier. Ja. Och det är ju en skiva som jag vet att du har bra koll på. Jag försökte sätta mig in i den. Fick problem vid 2 saker. Jag kommer ihåg det här mycket väl. Det var en sån upplevelse där jag och min kompis Sens satt och väntade tills det blev midnatt för att kunna tanka ner släppet. Omslaget i sig visar en Eddie som är i rymden och utöver att han som person ser väldigt annorlunda ut mot tidigare releaser, så har han också typ ett vapen eller någonting som är typ en, jag vet inte om det är elektrisk nyckel av något slag, men också typ en kniv, elektrisk knivnyckel, sånt som man brukar ha i rymden.
Ja, visst.
När man slåss mot vadå?
Ja, andra aliens skulle jag säga.
Kanske. Vilket den ser väldigt så här, stilistiskt fel ut. Mm-hmm. Den är helt off track med liksom att behöva inte ha den typen av Star Wars liknande. Men det är typ ett laservapen i handen eller någonting så. Och det vet jag alla, man kan inte hålla i lasern.
Nej, för fan.
Funkar inte. Men i vilket fall, öppningsspåret så långt och släpigt, alltså det är introt där det bara är skrammel och skit i typ 3-3,5 minut innan det sen kommer en medioker part 2.
Okej. Okay.
Men refräng som typ inte lyfter. Satellite 15 och sen är väl .. The Final Frontier. I min bok ett av de svagare Maiden öppningsspåren. Och det är flera spår på den plattan som jag tycker att det lyfter aldrig. Man gör för långa låtar utan att det händer tillräckligt mycket. Enda undantaget When the Wild Wind Blows, som är avslutande låt på skivan. Där blir det riktigt bra och episkt. Finns några andra höjdpunkter också, men det är framförallt den jag vill lyfta.
Jag kan ta här näst.
Kör hårt.
Jag tycker att den här plattan, den tyvärr så kommer den ju efter A Matter of Life and Death, vilket jag tror gör att det blir lite jobbigare för just The Final Frontier.
Det är en förstbacke.
Ja, lite så faktiskt. Håller med dig om att introt är jäkligt skumt där i början och de första 2 låtarna. Skippar om, men sen finns det väldigt många fina låtar också i, var det inte den här plattan där The Alchemist också släpptes, som Bruce Dickinson redan hade släppt som solo, fast det var inte samma låt eller vad fan det var. Det blev ett jävla liv. I alla fall så, Songs of Avalon gillar jag, Starblind och When the Wild Wind Blows, bland de finaste faktiskt låtarna Maiden har skrivit, just om man nämner ordet fin till det så att säga. Coming Home, vacker låt.
Ja.
Tårögd. Men på något sätt så fastnar den inte lika starkt. Alltså när jag tänker på The Final Frontier så bara, oh ja, just det, den Maiden-plattan, den är så jäkla bra. Det är inte likadant som de andra vi har pratat om tidigare i alla fall. Så en 7 sätter jag på The Final Frontier.
Jag gillar intro på Satellite 15 och tycker framförallt den gör sig skitbra live.
Det är ett fritt land.
Ja, säger de i alla fall. Och jag tycker framförallt att refrängen lyfter på den. Jag tycker det är en skitstark låt. Eldorado älskar, Mother of Mercy älskar, Coming Home älskar. Sen blir det lite svalt. Jag gillar inte The Alchemist, jag gillar inte Isle of Avalon, jag gillar inte Starblind. Men däremot The Talisman tycker jag är skitstark. Jag tycker hela den bra. Sen The Man who Would Be King, sådär. Och sen såklart When the Wild Wind Blows, absolut. Jag tycker att den får lite oförtjänt skit, men jag förstår också vad folk säger, att den blir lite sval här och där. Omslaget, ja, det är lite oklart, men jag vet inte, det är någonting som tilltalar mig. Det kanske är för att jag gillar lite Star Wars och Final Fantasy och såna grejer. Eller Final Fantasy, just Fantasy.
Ja, alltså, jag måste ju fråga dig som ändå gillar plattan och antagligen har lite bättre koll än mig. Men när fan vrider de upp tempot på skivan?
Så fort Satellite 15 börjar. Det är då.
Nej, då är det inte ens tempo för att det bara är oljud. Men alltså, hela skivan är väl midtempo?
Ja, fast
vilken
Eldorado
låt, vilken liksom låt är upptempo?
Eldorado är väl det? Lite. Nej, men jag tycker den får lite oförtjänt mycket skit. Men jag sätter ändå en alltså den är, jag tycker det är ett steg ner från Matter of Life of Death såklart. Men det är 7.
Det är 5,5-6.
Ja, du ser.
Ja. 2 platser kvar. Book of Souls, det är 5 år från
Jäklar vad jag har bladdat igenom.
Ja, det, precis. Det tar 5 år nu.
Ja, och man släpper första gången någonsin en dubbel CD. Visst fan blev Book of Souls dubbel CD?
Och dubbel vinyl, yes.
Mm. Ja, för det blev en trippel vinyl.
Ja, det kan det bli.
Eller faktiskt. Är det Senjutsu som blev trippel vinyl och dubbel CD?
Nej, precis. Senjutsu är
i vilket fall. Man gör många låtar, långa låtar, men faktiskt bra låtar. Ja. Längsta släppet hittills i deras karriär på definitivt. 19 minuter långa Empire of the Clouds. Pianobaserad låt, va? Till en början i alla fall.
Till en början, absolut.
Och skriven av Bruce Dickinson.
Jajamän.
Ett av de starkare spåren på plattan, så...
Oh, ja.
Men också de blandar och ger i längd, och det känns också motiverat på många ställen. Det är låtar som är vad man skulle kalla för radiopotential på 4-5 minuter.
Mm.
Och det är också liksom låtar på 13 minuter i form av The Red and the Black.
Mm.
Vilket jag tycker är ett av de absolut bästa spåren på skivan. Mm. Ett av mina starkare avlag också. Och nyss nämnda Empire of the Clouds. Mm. Man börjar med 8,5 minuter eller 8,28 If Eternity Should Fail.
Ja, just det. Det är lite märkligt kan man ju tycka.
Mm.
Eller lite mastigt kan man ju säga.
Det är inte lika märkligt som öppningen på Final Frontier. Absolut. men jag ser din poäng.
Ja.
Men även där i Eternity Should Fail har jag problem att det lyfter inte tillräckligt mycket för att vara en öppningslåt. Även om jag tycker att det är en bra låt.
Ja.
Det är inte min version av en öppningslåt.
Nej, men det kan jag hålla med. Absolut.
Och Maiden, tyvärr, med tiden blir allt sämre på att välja öppningslåtar.
Ja, men verkligen. Det håller jag med om.
Det är påtagligt på den här skivan förra.
Verkligen. Janne, vad säger du?
Jag säger att den här plattan får en genast tänka på Cancer, Bruce Dickinson kom ut med.
Ja,
där ju.
Precis.
Första dubbelalbumet som vi var inne på. Jag önskar att man satte som öppningslåt Speed of Light.
Absolut, det var mycket rimligare.
Och jag tycker den alltigenom är helt okej. Okay. Det finns liksom höga toppar och lite dalar också, får jag väl säga. Men överlag en helt okej platta. Jag skulle säga 7 på den också.
Okej. Omslaget, har vi pratat om det?
Nej, det har vi inte.
Inte speciellt mycket.
Vad tycker ni om omslaget?
Eddie är snyggare än på Final Frontier. Men det är för plain, det är för tomt. Det händer ju ingenting bakom dem. Det är ju helt svart.
Det är lite tråkigt.
Ja, det är slappt för att vara Maiden mått mätt
på. Maidens liksom, Black Album.
Ja, alltså det är ju typ den. Och det är inte den produkt jag vill ha.
Nej.
Samtidigt är jag där besviken, för att när man har sett liksom så här merchen som kom och liksom så kring den här turnén, så fanns det ju tryck och motiv med den här Eddin. Med bakgrunder där det hände fanns så mycket mer.
Ja.
Så man hade kunnat gjort mycket mer av omslaget.
Absolut. Jag tänker så här, Inka liksom, och du vet, de typerna av pyramider.
Exakt,
eller sådana grejer. Liksom.
Eddie är ju ascool.
Ja, det är.
Men jag håller med om att, att den kanske inte skulle vara helt svart.
Nej. Nej, men alltså så här. Jag tycker att If Eternity Should Fail är en bra låt, men jag håller med dig. Det är inte en öppningslåt. Speed of Light gillar jag, The Book of Souls gillar jag, och såklart Empire of the Clouds är jävligt mäktig. Och jag gillar att det är liksom piano så långt. Det, liksom, det går utanför Maiden liksom facket på ett
utan
sätt.
Utan att det blir fel.
Precis. Men den har liksom, den är lite plain, både som omslaget och plattan så. Inte en dålig platta, men okej. Okay. Det är... 6 av 10, men däremot någonting som drar ner det, alltså det är 6 av 10, men det är lite produktionsmässigt tycker jag att vi börjar tappa här. Att det är lite dov produktion, om man skulle jämföra med typ Brave New World och liksom Matter of Life and Death. Det blir lite mer dovt, framförallt mot sång och trummor, liksom, att man tappar den här punchen i det hela.
Och jag är marginellt påverkad av produktion så länge det inte är inspelat med potatis. Så jag håller faktiskt med Janne betyg att det är 7 av 10.
Ja. Ja, det är 6 av 10 med.
Sista plattan Senjutsu, 2021.
Mm.
Du minns den väldigt starkt.
Jag minns den väldigt starkt. Du och jag båda recenserade den för vår Patreon som vi har på.
Ja, precis.
På
jag gjorde en lång litterär psykos. där väldigt mycket diskuterades på väldigt lite yta och väldigt, väldigt lite material egentligen. Alltså absolut, en lång platta. Men det blev mängder med text om reflektioner som är... Kanske inte för allmän beskådning så. Det var mycket som var fel då i livet.
Ja.
Det här var ju pandemitider.
Ja, det var ju det också.
Och jag har ju som bekant lite svårt för förändring. Sådär.
Ja.
Det är tydligen inget som autister gillar riktigt.
Nej, tydligen.
Så. Om inte förändringarna är väldigt mycket i linje med vad man själv hade önskat att saker var så.
Ja.
Och det blev väldigt rörigt, för det fanns ju ingen logik i de nya restriktioner, nya regler och nya lagar som ändrades fram och tillbaka och sådär.
Mm.
Och absolut, alltså såhär, jag trivs ju bäst hemma inomhus.
Och inte öppna landskap
då. Väldigt, väldigt mycket själv, typ så här 6 av 7 dagar, förutom typ den 7:e dagen, förslagsvis typ en lördag eller fredag. Då i samband med kompisar som jag själv liksom så här har valt, inte kompisars kompisar. Och att ibland få gå på en konsert eller sådär. Så jag var ju jättenöjd med att det liksom var ont om folk överallt. Och det liksom, man skulle undvika att umgås sådär. Ja. Problemet var ju bara att de tog bort de 2 andra sakerna som jag tyckte var kul också.
Ja, det var ju den.
Så när Hell on Earth släpptes där från Senjutsu så träffade den starkt.
Jag förstår det. Men vad tycker du generellt om plattan då? Vi gjorde ju den här recensionen, så jag vet inte vad ditt betyg hamnade på då.
Alltså, det som var att jag hade ju ångest över att ska bli tvungen att ge Maiden ett lågt betyg också.
Ja, visst.
Fast det har alltid varit det bästa bandet i världen för mig. Så liksom, när jag hade hört 10 av 11 låtar och känt att det här tilltalar inte mig.
Nej.
Så kommer just Hell on Earth där på slutet och är en 10 av 10. Alltså.
Ja.
Och på grund av det så tror jag att jag fick 6,5 eller något sånt där.
Ja, det låter bekant.
6,5 eller 7, antingen eller så. Och egentligen så tycker jag att det mesta av skivan är återanvändning av tidigare material utan att tillföra något nytt. Och framförallt Death of the Celts är, absolut, även om det låter bra, så är det en kopia, en sämre kopia av The Clansman. Som man dessutom redan typ ish förnyat sen med No More Lies. Så att det är tredje gången vi hör samma typ av låt utan att tillföra något som helst nytt så. Jag har för mig att jag tyckte om låten Stratego.
Ja. Janne?
Den här minns man ju faktiskt väldigt skarpt fortfarande när den kom. Det var ju dels slutet mot pandemin där man kände att man kunde få gå ut och latcha loss lite. Kommer också ihåg den här plattan, för jag fick den här, det är väl enda Maiden-plattan jag faktiskt fått innan den släppts. Och kunde lyssna på den hemma i strålande solsken vid poolen, vilket gjorde det helt fantastiskt att de var så långa, för man doppade sig några gånger och sen så var låten färdig ungefär.
Just det.
The Writing of the Wall, när den först släpptes, satt jag utanför just vid poolen och satt på den och blev helt jävla lyrisk, så bra jag tyckte den var. Mycket över, alltså långt över mina förväntningar på vad jag trodde skulle få höra. Sen tycker jag att det är väl en av de coolaste under hela Maidens karriär här, och jag älskar den här plattan. Det finns någon låt man skulle kunna plockat bort. Tiderna blir lite larviga ibland också, men det har betydelse, för det är så en jävla bra produktion och visar att Maiden är en av de bästa metalbanden i världen. Jag ger den här plattan fan mig en 10. Det var skönt att få höra något nytt.
What?
Härligt.
Wow!
Efter coviden och sånt. Och jag gillar det här, måste jag säga.
Okej.
Kan du nämna ett spår som du tycker gör att den är en 10? Förutom Riding of the Wall. För det är också första singeln så.
Ja, det är första singeln. Senjutsu, Stratego.
Jag tror dig.
Ja, jag recenserade den här för The Malix. Jag var tvungen att gå tillbaka nu och kolla vad jag satte för betyg. Men innan vi kommer in på det så, ja, jag gillar typ omslaget, men jag är lite osäker.
Va? Jag tycker han är ascool.
Ja, det är han ju, men det känns ju liksom inte, jag vet inte, det är inte så jävla mycket Eddie över det liksom. Det var mer Eddie i musikvideon för The Writing on the Wall än vad jag tycker att liksom, men då var det lite olika Eddies också. Men ja, den är rätt ball. Men du tycker det är en bra produktion. Jag tycker den är horribel produktion.
Ja, jag vet att du hade problem med den släppte.
Jättedov, och Bruce sång försvinner liksom här och där under plattan. Den blir liksom, det är väldigt dovt.
Det håller jag sig med om. Det noterar man.
Det är vissa partier som man känner så här,
okay, inte riktigt kommer igenom. Nej. Vilket är jättekonstigt eftersom det är Bruce Dickinson.
Exakt. Så det vet jag att jag störde mig på jättemycket när jag lyssnade igenom.
Syntpartierna som ju är pålagda i efterhand,
precis,
är väldigt varierande i kvalitet.
Ja, och jag tycker de är snygg där de är snygg. Men jag tycker att det överanvänds.
Det är inte bra alla gånger.
Nej. Men jag gillar ju liksom Writing on the Wall, och jag kommer ihåg när den premiärade musikvideon, så jag fick känslan av låten The Walk också. Och den tycker jag är riktigt, riktigt, riktigt stark. Också kliver lite grann utanför Maiden liksom. Days of Future Past gillar jag, Stratego, Hell on Earth och The Time Machine. Men sen så är det låtar som tyvärr inte lyfter. Jag hade då satt, och jag håller fortfarande kvar vid det, 6 i betyg.
Jag står fast vid min 10.
Det får du göra. Det får du, det är ett fritt land, säger de.
Ja.
Ja. Då är vi igenom.
Herodisografin.
Ja.
Fan.
Ja, det var bra jobbat, Annie.
Helt sjukt. Men vad har ni för favoritlåt då, om ni måste välja en låt av alla de här plattorna?
Oj, Blood Brothers.
Oj.
Ja.
Ja. Alltså så här, ska det vara en snabb låt som är alltid återkommande, vart i alla tider, så är det The Wicker Man. Tröttnar aldrig på den.
Nej, same.
Ska det vara något åt det andra hållet, så Afraid to Shoot Strangers.
All right.
Mm. Men annars som sagt, Thin Line, Out of the Silent Planet och Reach Out är de tre som jag tycker är mest liksom så underskattade förbi så här.
Ja, och du då? Janne?
Vet inte, jag har inte tänkt på det själv. Men jag är så jävla kommersiell så jag säger nog Fear of the Dark, för jag tycker det är så mäktigt att se den live. Alltså varje gång får man fan rysningar.
Ja, den är
Fear det är ett kommersiellt val som är okej att ha som favorit faktiskt.
Ja.
Verkligen. Ja, kära lyssnare, vi har ju då tagit oss igenom det här och fan, vi har ju inte förberett något så här veckans tips som vi brukade köra förut. Jag tror faktiskt att jag har ett tips om man nu vill tipsa om någonting. Och det vill jag faktiskt. Så jag tänker faktiskt tipsa om, vi ska se vad det var. Jo, jag tänker tipsa om Fight Fire with Gasoline med Self Deception. En så jävla bra låt och helvete bra de är live. Mm. Det var ett av banden vi såg på O'Lears Rockfest.
Ja just det var det.
Ja.
De var nyligen i Australien också, kom hem.
Precis.
Kul att du kom hem.
Exakt. Jo, up top of your mind.
Ja, så jag tänker som så att det är ett fritt land, så jag kommer välja att inte ge något tips.
Nej, det får man också göra.
Låta man får tipsa om.
Tipsa om vad du vill. Jag kommer tipsa om att folk ska kolla på Melodifestivalen när Fröken Snuske med. Eftersom att jag i senaste avsnittet tipsade om Engströms remix av Rhythm som Dalhäst. Yes. Den är fortfarande en banger. Den håller än idag.
Ja, ni får vänta några månader innan ni får se det live däremot. Men då tipsar jag nog att man ska kolla in Kiss absolut sista livespelning.
Just det.
Som gjordes. Och nu ska de ju bli avatarer. Alla de här.
Likt ABBA där.
Precis. Men spana in sista. Det är ändå en hyllning för ett band som har gett oss grymma jävla shower i 50 år.
Ja, oerhört, ja. Absolut. Ja, vi rundar av det här avsnittet med vart man kan följa oss tre. Man kan ju följa mig på Instagram, det heter Kordvett, ett ord. Man kan följa dig, Joey.
Joey Bolle, ett ord. Jag tänkte ju låta gästen få kanske börja och säga...
Ja, men det kan få göra om man vill.
om folk vill följa Janne Innanfors och typ saker du gör,
ja,
var hittar vi dig?
Ja, då söker man kort och gott på Innanfors.
Ja. På OnlyFans, ja.
Ja, precis. Precis, på överallt.
Och sen kan man
på
hitta...
OnlyFans heter jag Bacardi Lemon där mot 94.
Med twister.
Ja, exakt. Fint.
Och sen alla radiostationer, ja, men de hittar man...
Ja, men rockklassiker måste man ju lyssna på också. Ja,
och de andra känner också, för att du kan dyka upp.
Så är det.
Ja, Hårdrock för fan finner ni på Facebook
under namnet Hårdrock, minnesräck för fan.
Ja, inte svårare än så. Troligtvis på Instagram framöver, men vi hojtar till när vi dyker upp där.
Ja, nytt avsnitt när ni minst anar det. Fram tills dess, lyssna på Hårdrock.
För fan!